Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Allsammans, hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan idag med nummer 274. Jag heter Erik Karlqvist och med mig som vanligt, tack gode Gud, Maria Selander.
God dag alla. Fantastiskt att vara tillbaks med er i etern.
Idag heter programmet Stoppa könsbytarlagen. Vi har ju pratat om den här ett par gånger och vi ska ge det ett varv till, för nu har KD-politiker Christian Karlsson gått ut och vädjat till sina riksdagskollegor, till alla i hela riksdagen, att rösta efter sitt hjärta och inte efter partipiska.
Och det har också dykt upp att enigheten kring det här att man ska få byta juridiskt kön redan vid 16 års ålder, den är inte så stor inom Moderaterna som man skulle kunna tro.
Nej, och på bilden ser vi då från vänster Annika Strandhäll, och jag såg att, jag tror det var Jeff Ahl, va, som har skrivit, det här trodde jag aldrig jag skulle skriva, men backa Strandhäll, för hon har ju nämligen som S-kvinnornas ordförande kommit fram till att när hon själv är socialminister och föreslog ett ännu mer dramatiskt förslag, det har hon tagit tillbaka. Hon har förstått att det här är mycket dåligt, så för en gång kan vi backa Strandhäll. Och sen har vi Ebba Busch som har vacklat lite fram och tillbaka, men nu är ju KD mot den här lagen. Och så har vi Ulf Kristersson som säger att han av väldigt personliga skäl vill att alla moderater ska rösta igenom detta. Det vet jag inte riktigt vad han menar med det. Och så har vi Jimmie Åkesson som ju naturligtvis också är emot den här lagen.
Vi grottar ner oss i det, Ingrid, i slutet av programmet. Men vi har ju så mycket mer att bjuda på idag ju.
Ja, vi har ju Trumps blodbad. Ni som bara läser rubriker, ni kanske tror att Trump stod här om dagen och sa att om inte han vinner, om inte han tillåts vinna det här valet, så kommer han att ställa till med ett blodbad. Men det var inte alls det han sa.
Nej, inte alls. Vi ska visa vad han faktiskt sa.
Och så ska vi prata om Ebbas grop. Hon grävde ner sig tillsammans med Alice Teodorescu och gjorde saken ännu värre.
Ja. Precis, och vi ska se ett klipp med en av våra SD-favoriter, Nima Gholam Alipour, där han mer eller mindre tar heder och ära av Alice.
Ja, med rätta. Alltså han gör ju inte det för att vara elak, utan han talar om hur det ligger till. Nu ska jag då säga att det är torsdag den 21 mars 2024 och vi har ett antal platinasponsorer. Hans J, han slår till igen och skriver, älskar er elbrist. Jag vet inte riktigt, men jag tycker det är roligt att Hans är lite finurlig sådär. Vi vet inte riktigt alltid vad han menar.
Nej.
Sen har vi Jan-Erik som inte skriver något, Jan-Erik S. Och så har vi Hans J igen. Han skickar en platina efter varje program. 1 000 miljoner, tack Hans. Ha det gött tjejer, det förstår vi. Marianne R har skickat en jättefin slant. Och så skriver hon så här: har lite svårt att höra vad du säger Ingrid när du blir för engagerad i vissa frågor, men jag hör inte så bra längre. Ja, så här, det är inte bara Marianne, det finns en del andra också som retar sig på det lite. Men jag kan inte göra om min personlighet. När jag blir upprörd så går det kanske lite snabbt ibland och så. Men jag ska försöka tänka på det. Ja.
Ni ska bara veta hur det skorrar i mina lurar.
Och så har vi fått en gåva från pensionärerna Andreas och Gunnel. Och så har vi en platina från Kristoffer E. Tusen tack till alla er och givetvis ett stort tack till alla er andra som har skickat lite mindre belopp, och ni kommer som vanligt upp i remsan.
Glöm inte att stötta oss via information som finns på ingridochmaria.se. Många bäckar små gör en stor å, dra iväg en 20 eller 50-lapp på Swish vet jag efter programmet om ni gillar det ni ser och hör. Och tryck tummar upp, skriv kommentarer och prenumerera gärna på vår kanal. Hopp för Sverige, vi närmar oss 9000 prenumeranter, Ingrid, på YouTube-kanalen med stormsteg.
Det är jätteroligt.
Det är det verkligen.
Så ska vi först berätta att det är ju en vecka sedan vi började sälja Lars Enerssons bok och nu har vi bara, alltså vi köpte in 100 stycken. Nu har vi 11 kvar i lager. Snacka
Ja.
om en succé! Så vill ni då absolut ha det redan så skynda er in på vår hemsida och få tag i något av de 11 exemplar som finns kvar. Vi kan också beställa 100 böcker till eller 50 böcker till. Men då vill vi att ni skriver det i kommentarsfältet. Oh, nej, men jag har inte ens hunnit med. Så att vi vet. Det kanske är så att det ändå skulle ha planat ut nu. Så gör gärna det, skriv kommentarer. Och på tal om det, att vi nu har ju fått en sån fin butik till vår hemsida som vår kära webbdesigner Helene har gjort åt oss. Och då tänkte jag så här, ja men vi skulle kunna sälja fler saker, men vad skulle vi då sälja? Och då tänkte vi skulle fråga vad skulle ni vilja köpa? För jag är själv rätt trött på alla poddar som säljer kaffemuggar med liksom vårt namn. Det är inte vår, så vi har inte gjort något sånt innan. Men så av en väldigt fantastisk slump så tömde jag min brevlåda idag och titta vad där låg. Kolla den här t-shirten. Syns det där?
Det enda kravet för att få rösta är att man kan andas, Ingrid Carlqvist, citat. Ja, det var en kul t-shirt som vi blev tillskickade ju av lyssnare och tittare.
Ja, en tittare som skrev att han tycker att vi är så roliga och att ibland kommer det sådana klockrena citat från oss. Och just det här hade han då fastnat för och tyckte var superroligt att jag sa det. Jag sa att det är inte klokt, det enda kravet som finns för att rösta är att man kan andas. Och då så tänkte jag så här, ja, men han har, alltså jag ser för han skickade med visitkort och så, Kent heter han, om jag inte sa det. Han har en sån butik som gör t-shirtar, kepsar, nyckelringar, ja vad det nu är för någonting. Så skriv, skulle ni tycka det var roligt? Skulle ni beställa en sån här t-shirt till exempel? Skulle ni beställa kaffemuggar med roliga citat eller ja, skriv till oss.
En Ingrid och Maria t-shirt av något slag kanske, eller vill ni ha någon annan Ingrid och Maria-relaterad text eller så? Ni kan väl komma med förslag i kommentarerna så vi får ett hum om hur ni känner.
Ja, och när vi ändå pratar om Enason så vill jag säga att jag gjorde en intervju med Lars Enason i söndags och den la vi ut på nätet igår. Och jag tycker det blev ett riktigt intressant samtal och vi pratade både om hans bok, varför han skriver den och vad det är som är så viktigt med den här boken. Men också om hans Israelresa som han arrangerar 30 maj till 6 juni. Jag ska med. Och om alla de profetior som har kommit genom åren om att den stora väckelsen, ni vet den som ska leda fram till att Jesus kommer tillbaka, den ska börja i Sverige. Hur kan det komma sig att just det mest avkristnade landet i Sverige ska få uppleva den här väckelsen? Ja, Lars har en del intressanta saker att säga om det.
Ja, och så får ni också se ett fantastiskt klipp med en kamerunsk pastor som har fått änglar som har talat om för honom att det är i de skandinaviska länderna den här väckelsen ska börja. Och han blev helt så, skandinaviska länderna, vad är det för någonting? Jag har aldrig hört talas om, var ligger det? Ja, jättekul, en väldigt, väldigt intressant och bra intervju. Det är bra att gå in på någon av våra kanaler och kolla in den om ni har missat.
Ja, då ska vi ta tag i en snabb uppföljning av Alice-bråket. Ni vet Alice Teodorescu Måwe som lät sig intervjuas av DN och förklarade frankt, som om hon var tillbaka på 90-talet eller någonting, att hon har ingenting gemensamt med SD. Och då så sa vi ju sist att ja, Vad ska nu Ebba göra? Jag tror inte hon är så himla glad för detta. Och det kan ju till och med leda till att hennes egen roll ifrågasätts. Men vad gjorde Ebba? Gick hon ut och tog hon Alice i örat, eller?
Nej. Väldigt sent på kvällen, jag hade gått och lagt mig och låg och fibblade med telefonen sådär som man gör i måndags kväll, så poppar det upp en tweet från Ebba 20:11 på kvällen. En jättelång harang, apropå ingenting. Nej, just det, så skriver man inte om man står rakryggat för sin sak. Apropå Jimmie Åkessons kommentar, märkliga reaktioner på Alice personporträtt och så vidare. Och utbryter sen en lång harang där om vilken fantastisk och underbar människa Alice är och hur klok hon är och att hon har minsann varit så modig och hon har gått i bräschen för det här liksom med striktare migrationspolitik och i ett nötskal liksom att SD borde bara vara tacksamma för att hon har banat väg så att de kunde sitta bland eliten på tid och slott och
Ja,
Smörja
hon skrev
kråset.
faktiskt precis så. Sitta med eliten på Tidö slott. Va, snacka om folkförakt. Åh, vi är eliten! Och nu har vi släppt in de där usliga,
Alltså,
bonniga SD.
den här rubriken som vi har, Ebbas grop, den här stammar från ett litet klipp som vi såg med Mira Axoy som vi visade klipp med redan i måndags. Där hon sa att det här är helt fantastiskt, jag hade hoppats att Ebba skulle, som du säger, ta Alice Teodorescu i örat, men det gjorde hon ju verkligen inte, utan istället så hoppar hon ner i den grop som Alice har grävt och fortsätter gräva. Helt makalöst, så att det var ju en bottenlös besvikelse att Ebba reagerade på det här sättet. Och dessutom så gjorde hon intervjuer dagen efter där hon sådär lite fnissande förklarade att ja, nu var det ju dags att mamma Ebba skred in här och hade lite räfst med den olydige Åkesson, ungefär så. Och hon försäkrade också då att ja, jag och Jimmie Åkesson, vi har en så bra relation så han kan ta att jag är lite tuff i tonen och sådär va. Och det är väl sin sak, jag tror inte att Åkesson lägger sig i fosterställning över att Ebba har ett tufft tonfall, men vad är det hon säger? Som sagt, hon förstärker ju det som Alice Teodorescu har sagt.
Ja, det är ju det hon gör och det är väldigt konstigt med tanke på att i Tidöavtalet står det också att vi ska inte prata illa om varandras representanter. Så att en liksom alldeles nybliven partimedlem vräker ur sig någonting som kanske inte var så genomtänkt eller så var det det. Det hade varit bättre om hon hade förbigått det med tystnad. Men det är klart, då hade det kanske andra sidan aldrig slutat. Då hade de jagat henne tills hon svarade. Nej, jag vet inte, jag tycker det var mycket dåligt i alla fall. Men du vet, vi var ju inne redan i måndags på det här. Kan det vara liksom något slags, kan det vara planerat allt det här? Har de liksom, för att lyfta varandra, för att komma ut i medierna? Ja, Aftonbladet skriver i en artikel som heter, som har, som, jag behöver inte läsa rubriken, vi kan läsa ingressen. Irritationen växer i Sverigedemokraterna efter Ebba Buschs utspel mot Jimmie Åkesson. Enligt källor har SD tydliggjort sitt missnöje på flera nivåer i regeringssamarbetet. KD behöver veta sin plats. Det är våra mandat som gör att Bush har sitt fina jobb, säger en SD-källa.
Ja, precis. Och det är andra SD-källor som är irriterade på Kristdemokraternas ton här i texten och tycker att Ebba borde inte bita den hand som föder henne och så vidare. Men det mest intressanta utgången här, Ingrid, tycker jag är det här. Källan tillägger att Åkesson och Bush vanligtvis har en mycket bra relation. Därför kan bråket mellan dem också ses som ett medvetet sätt att skapa en konfliktyta inför EU-valet. Jag tror att konflikten gynnar båda våra partier just nu. Jag tror inte samarbetet är i fara. Är det något parti vi samarbetar bra med så är det just KD, säger SD-källan. En person i KD-ledningen säger att det var särskilt viktigt för Ebba Busch att markera mot Jimmie Åkessons påståenden om att KD skulle ha vänt kappan efter vinden i migrationspolitiken. Det anspelar också på den större debatt som pågår mellan S och M om vilket parti som la om den svenska migrationspolitiken. De passar på nu eftersom det är EU-val, men Ebba måste markera, säger personen. Okej, det kan vara lite politiskt spel som du och jag var inne på, och jag har också från mina SD-fåglar lite sådana signaler att ja, nu är det EU-val och då får man steppa upp retoriken lite grann så att man kommer nå igenom bruset. Och jag tolkar det som att de på något sätt vill markera skillnader mellan partierna. Jag vet inte, men
men jag tror så här, jag tror att SD bara tjänar på detta. Det är ju jättebra att det blir den här diskussionen. Men jag förstår inte vad KD tjänar på det.
Nej, det är just det. Jag förstår inte vad de gör. Det är finborgarna, vad var det Åkesson kallade dem? Finborgarna. Är det de liksom? Är det liksom liberaler, förvirrade centerpartister? Eller vilka är det de är ute efter? För det är ju inte SD-väljarna helt uppenbart då, eftersom de bara pissade dem i ansiktet.
Ja, men samtidigt Maria, vilka håller fortfarande på? Det är de rödgröna som håller på och låtsas fortfarande som att SD är nazister. Jag menar, tiden har ju kommit över det. Det är därför de samarbetar med SD. Nej, jag fattar inte. Jag tycker det är nästintill obegripligt.
Det var ju en av de mest ohederliga grejerna, Ingrid, i Ebbas tweet. Att hon skrev att ja, men det är väl inte konstigt om Alice Teodorescu har problem med SDs förflutna eller SDs historia eller vad hon nu skrev. Rötter, SDs rötter. Det vore väl snarare konstigt om hon sa motsatsen. Nej, men vänta nu. Det hon sa var, hon pratade i sig om SDs historia också i den här DN-intervjun, men hon sa också, jag har ingenting gemensamt med SD i nutid. Så det går inte att komma undan med det.
Punkt. Och så där, det var fult av Ebba att hon la till det som om det var rötter hon pratade om. Men på tal om rötter så såg jag att Stefan Torssell hade gjort ett långt inlägg på Facebook där han berättade, jag är gammal nog för att minnas hur det var när KD bildades på 60-talet. Det var ett flertal nazister som var med där, alltså före detta nazister som under kriget hade varit liksom nazi-tyskvänliga och så. Och då tänkte jag så, oj. Det visste inte jag. Jag visste mest att det var Levi Petrus, pingströrelsens karismatiska ledare.
Men har den funnits i alla partier, Ingrid? I S, i C, i alla... Det är därför det
men
här
man kanske inte ska kasta sten i glashus om man nu själv har en murrig historia.
Nej. Men nu ska vi ta och kolla på Nima Gholam Ali Pour då och hans reaktion på det här.
Det
den här förlämpningen.
Jag har ju skrivit ett inlägg om detta i sociala medier, och det jag vill lyfta fram från det inlägget är när hon berättar att Sverigedemokraterna har vissa bevekelsegrunder och att hon har andra. Och vad hon gör då det är att hon förminskar andras bevekelsegrunder utan att berätta vad det är. Till exempel jag själv som är sverigedemokrat, jag gick med i Sverigedemokraterna för att jag bor i ett särskilt utsatt område och tyckte helt enkelt att min stad och mitt område klarade inte av mer invandring. Och det finns andra sverigedemokrater som har gått med i partiet för att ens närstående har blivit drabbad av invandrarvåldet. Och då går man med i partiet. Och att på något sätt att säga att dessa bevekelsegrunder som är mer genuina än Teodorescus egna, att dessa bevekelsegrunder skulle vara mindre värda och att förminska dem, det är faktiskt en förelämpning mot alla de människor som blivit drabbade av invandringen på olika sätt. Och sedan antyds det i den här personporträtten av henne att Sverigedemokraterna skulle vara ett rasistiskt parti på något sätt. Och ändå är vi det parti som kämpade för att lyfta upp frågan om migrationen. Och trots detta så anklagas vi fortfarande för främlingsfientlighet från en person som säger sig liksom lyfta fram migrationsfrågan. Samtidigt ska jag säga, hon har ju partikollegor i riksdagen som absolut inte har samma attityd. Alltså idag är det så, vi har ett jättebra samarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna, och det är ju till stor del vår migrationspolitik som genomförs nu med de här tre borgerliga partierna. Så hennes beskrivning av SD sticker ut på något sätt. Det avviker från den beskrivning som finns hos de flesta borgerliga politiker idag.
Så hur bedömer du Teodorescus ståndpunkt i förhållande till den nuvarande politiska debatten om invandring och SDs roll?
Alltså, om jag ska sammanfatta det så är det bara folkförakt. Och det är ganska dumt att inför ett val, om man ska ställa upp i ett val, det första man gör är att man visar ett förakt för vanligt folk. För det är inte så att bara för att man är en borgerlig debattör och har varit med i de här borgerliga kretsarna att ens kritik av invandring blir finare. Jag skulle säga att de som har blivit drabbade liksom, av invandringen och dess konsekvenser liksom, ofta när man liksom varit i områden där man bott nära invandrarna, att deras kritik är faktiskt mer genuin än Alice Teodorescu som enligt mig har gjort det här mer för sin egen karriär. Det var så att hon tog upp det här när det började gynna hennes karriär. Medan vanligt folk, de kanske inte ens ville ge sig in i politiken. Och till sist så tänkte de, jag måste bli medlem i Sverigedemokraterna för att göra något åt den här saken. Och de bevekelsegrunderna är ju mer genuina och att förminska det är helt enkelt fel. Det visar ett förakt för de människor som kämpade i flera år och tog emot faktiskt mycket skit för att den här frågan skulle lyftas upp. Men om du går 10 år tillbaka, den politik vi håller på att genomföra idag, som regeringen håller på att genomföra idag, vems politik var det för 10 år sedan? Och att sedan från Teodorescus håll komma och attackera SD och förminska liksom vår politik och vilka bevekelsegrunder vi skulle haft, det är faktiskt rätt fult. Och det är rätt taskigt också mot alla de väljare som vågade en gång i tiden rösta på SD. För det var ju så, sa man att man röstade på SD och det är fortfarande så idag i vissa kretsar, så blev man stigmatiserad på olika sätt. Och att förminska de människorna och deras bevekelsegrunder och överhuvudtaget antyda att de skulle vara främlingsfientliga, det är faktiskt fel. Det är fel. För de är lika oroliga för det här landet som Alice Teodorescu påstår sig vara.
Ja, jag tycker man säger det väldigt bra här. Att det är ju de som har haft de mest genuina bevekelsegrunderna för att stoppa invandring. Det är ju människor som har levt med konsekvenserna av massinvandringen. Ända in på bara skinnet. De vars döttrar har våldtagit. De vars söner har förnedringsrånat och misshandlat. Jag såg ett klipp nu på Twitter från stund sedan när ett helt invandrargäng ger sig på någon liten blond kille och tvingar honom att kyssa deras fötter. Och de är flera stycken står runt och liksom knuffar på honom. Och ja, det är så äckligt. Skulle de människorna, handlade det deras motstånd mot invandring mot att de var främlingsfientliga? Nej, de var fientliga. De blev attackerade av människor som inte har det minsta ödmjukhet och respekt för Sverige och svenska folket. Utan väldigt många, inte alla, inte ens en majoritet, men tillräckligt många för att vi nu är ett av de mest brutala våldsländerna i Europa.
Och det var en av de grejerna också, Ingrid, som folk störde sig mest på i Ebbas tweet, att hon skrev då att Alice har fått så mycket skit och hon har fått motta hot och så vidare. Och det tvivlar inte på, det har hon säkert, det finns en jäkla massa stollar där ute. Jag förminskar inte det på något sätt, men ställt i relation till vad sverigedemokratiska både politiker och väljare, kanske framförallt de som har varit aktiva inom partiet, ställt i relation till det, så tror jag nog att det är en viskning. Vi pratar alltså om de som har varit på riksdagsnivå och har varit ganska bra skyddade hela tiden, alltså sen SD kom in i riksdagen. Du och jag började ju jobba med Dispatch 2012-2013. Du hade SD bara suttit ett par år i riksdagen, men de hade ju ganska bra skydd. Åkesson har bra skydd, han har livvakt och så vidare. Men alla fritidspolitiker och kommunpolitiker och så vidare. Jag vet människor som har varit tvungna att installera skottsäkert glas. Jag vet människor som har fått yxor i dörren, ytterdörren, kommit hem och så sitter en stor yxa i dörren. Jag vet människor som har fått sina bilar nycklade, däcken sönderskurna, fått molotov cocktails inslängda genom fönstret. blivit misshandlade, inte minst. Det är hur många som helst som har
Och
blivit det.
du skrev ju om det här och Dispatch
Ja.
publicerade det. Du fick ju
Ja.
ut en lista med alla som hade då attackerats under ett år
Några
eller det.
polisanmälningar de hade gjort, ja.
Ja, fruktansvärt. Har ni
Ja.
glömt det? Eller har Alice och Ebba trott att det var som Sverigedemokraterna hittade på? Nej, men jag kan, alltså, förstår du, det här är väldigt svårt att ta in. Att här har vi nu fått en regering så, där vi åtminstone har en minister, MMS, vår stora favorit, Maria Malmer Stenergard, har sagt att SD har haft rätt hela tiden. Det var
Absolut.
fel, ja, det var fel att öppna dammluckorna och vi har fått in alldeles för många människor, alldeles fel människor. Så allt det där sa hon inte, men hon har erkänt att de hade rätt. Ja, det går inte att förstå varför detta kommer upp nu.
Det är som Mira Axhoy säger i sitt klipp, vi kan ju lägga länken till det YouTube-klippet i videons beskrivning här under, där vi alltid lägger alla länkar om ni vill kolla på Mira också. Som hon sa, det är ingen som har släppt in SD någonstans. Det är mer än svenska folket. Svenska folket har släppt in SD. Det, och ingen annan. Nej,
Exakt.
det är provocerande, mycket provocerande hela den här historien, Ingrid. Men det är bara, jag är helt säker på att det är bara KD som förlorar på det. Och haha, säger jag. Och åker de ur efter detta så kommer inte jag gråta i alla fall. Så pass irriterad är jag.
Ja,
Ja.
och jag håller med dig. Och samtidigt så är det ju förskräckligt, för det är det enda kristna partiet vi har i riksdagen, fast de är ju knappt kristna längre. Och Alice Teodorescu gick ju ut i en av de första intervjuerna och sa att nej, jag tror inte på Gud.
Precis. So what's the point? Då kan vi
Ja.
stötta de kristna som verkar inom andra partier istället
Ja,
då, i så
ja.
fall. Som
Ska vi då gå
det
över
finns
till...
många av ju.
Ja, visst gör det. Det finns många fler. Vi hade på Bibelskolan för ett par veckor sedan Hans Weisbrot som är präst i Svenska kyrkan. Men han leder någon rörelse inom Svenska kyrkan som heter Oas. Och han är mycket mer liksom, jag frågade honom faktiskt efteråt, varför är du med i Svenska kyrkan? Varför är du präst? Varför är inte du med i Pingst? För han är väldigt karismatisk och väldigt entusiasmerande och så. Och så sa han att ja, nej, jag vet var jag skulle gå efter, så skulle jag skulle nog passa bättre här. Men det är min kallelse. Jag har frågat Gud flera gånger. Han säger att jag ska gå i Svenska kyrkan. Alltså, det är jätteskönt att veta att det finns en kristen präst i Svenska kyrkan. Ja, några fler är vi.
Ja, det finns några stycken. Ska vi inte vara superorättvisa här?
Nej,
Jag
men alltså
vet
finns det
faktiskt.
något, alltså kan du tänka dig, alltså det är ju uppenbart så att det finns ett stort antal präster i Svenska kyrkan som inte är kristna, som inte tror på Gud.
Vilket är
Var,
supermärkligt. Det är ungefär
varför
som att
blir
bli,
man präst
det, men det är
då?
som att, ja, men det är som att bli veterinär och hata djur, ungefär.
Ja. Och
Eller,
då
ja.
undrar jag, vad är det för människor? Är det narcissister som gillar att liksom, du vet, stå och tala inför en församling och nu ska ni höra? Eller är det faktiskt folk som styrs av den onde som gillar att infiltreras? Ja, det är en
Jag
intressant
tror att
fråga, men...
många av dem är vänsterblivna och jag tror att många av dem ser sig själva som en slags socialarbetare. Du vet, det är en variant av att bli soc-tant, liksom. Och då tänker jag på tanter av båda könen. Nu är det hög tid, Ingrid, att raskt gå vidare till Trumps blodbad.
Ja,
Hans
lead the
blodbad,
way.
Ingrid.
Du
Ja,
får leda oss igenom
ja, det ska
detta.
jag göra, det ska jag göra. Ni vet säkert, vi hade det lite på tapeten redan i måndags, för redan då hade det briserat det här att han stod där och han vill ju dra igång ett nytt inbördeskrig. Och han vill skapa en slitta och du vet, han är ju så hemsk så att det finns ingenting. Men vi hann inte med det i måndags, så vi tar det nu istället, för det har inte riktigt lagt sig än, utan det
Nej.
fortsätter. Jo, det var så här att Trump var på något valmöte i Ohio och det var väl liksom den kandidaten som han endorsar där som det var på hans, han skulle tala och hans vägnar liksom. Ohio är ju typiskt, väldigt typiskt industristat, arbetarstat, det finns bilindustri, det finns flygindustri och massa sånt där. Så då kom ju talet att handla mycket om bland annat bilindustrin. Och då säger Trump att då pratar han om att kineserna vill ju bygga sådana jätte bilfabriker i Mexiko och sen bara trycka in de här billiga bilarna i USA, dumpa priserna, ta ifrån amerikanska arbetare deras jobb och så vidare. Men det tänker inte jag tillåta, för det kommer innebära ett blodbad för den amerikanska ekonomin, förstod man ju då av sammanhanget, eller bilindustrin. Och det var omöjligt att missförstå. Vi ska snart se ett klipp med vad han faktiskt har. Det är helt omöjligt att missförstå vad han menade om man ser det i sitt sammanhang. Ändå väljer svensk media att gå på lägsta gemensamma nämnare. SVT, uppmaning till våld, Jan Hallenberg menar då att Trump spelar ett högt spel när han säger blodbad. Jag tolkar det mer eller mindre som en uppmaning till våld om han inte vinner, säger han då. TV4, Trump varnar för blodbad om han förlorar valet. Aftonbladet kör också såklart på rubriken Trump varnar för blodbad, det väcker reaktioner, påstår de. Expressen, att han då hotar med blodbad om han förlorar valet, skriver Expressen. Och Britt-Marie Mattsson, den gamla räven som ju absolut borde veta bättre. Hon skriver drapa i GP. Donald Trump kommer inte att acceptera en förlust. Donald Trump vägrar acceptera ännu en förlust. Han hotar med blodbad om han inte vinner. Redan nu talar Trump om valfusk. Samtidigt planerar han att avskeda tiotusentals federala tjänstemän om han segrar. Ungefär som SD då, ni vet, som vill rensa ut och liksom så här var. Och det roliga med den här artikeln är det är ett av flera exempel på när man faktiskt pratar om sammanhanget, men det är gömt i brödtexten. Väldigt många människor läser ju bara rubrik och ingress. Så det är ju först lite längre ner där det står att Trumps kampanj försöker tona ner de hotfulla orden och hävdar att de ska sättas in i ett bilsammanhang. Ja, Ingrid, kanske hävdar de det därför att de yttrades i ett bilsammanhang. Kan det vara så, eller?
Ja, naturligtvis. Och dessutom är det ju så här som Fredrik Kärrholm upplyste oss om att på engelska betyder bloodbath både blodbad, så som vi tänker Stockholms blodbad till exempel. Men det används också inom industrin, alltså företagare, ja. Som vi använder ordet stålbad, då blir det ett stålbad att ta sig igenom. Fredrik Kärrholm skrev oansvarigt av Aftonbladet att utelämna att blodbad i sammanhanget är en metafor för nedskärningar i bilindustrin. Den här typen av vilseledande nyhetsrapportering skapar onödig oro hos de som låter sig luras och hos övriga riskerar det att undergräva nyhetsmediernas förtroende. Så varför gör de så här? Visste inte de att bloodbath kan betyda stålbad? Jo då. Förstod de inte att han talade om bilindustrin? Jo, det gjorde de. Men deras modus operandi är att utmåla Trump som en våldsverkare, en fullständigt galen och livsfarlig person. Han som var den enda presidenten i modern tid som inte startade något krig under de 4 år han satt. Han talade till och med om att man skulle dra sig ur Afghanistan, så han hann inte göra det och så gjorde Biden soppa av alltihop. Och de förlorade vapen och fordon för miljarder dollar. Så jag menar, jag förstår ju, eller det gör jag ju inte därför att jag är journalist och jag kan inte begripa hur andra journalister kan liksom bara strunta i sanningen och bara pumpa ut, vad heter det, propaganda. Men samtidigt, alltså folk har ju haft Trump. Vi alla har haft Trump som USAs president, för han påverkar oss alla i 4 år. Och det blev inte alls några blodbad. Det var lugnt, ekonomin gick som tåget och han blev nästan färdig med den där muren. Och så fort Biden hade fuskat sig till valsegern så rev han upp det som Trump hade gjort för att till exempel stoppa den här massinvandringen. Tror de att
Vi
folk går
kan
på det en gång till? Att han är farlig.
Nej, det tror jag inte. Men sen är ju frågan om valet kommer att gå rätt till den här gången eller inte. Det är nog egentligen bara det. Jag har sett rätt mycket klipp och artiklar och grejer med folk som liksom har röstat på Demokraterna forever and ever. Som egentligen inte gillar Trump särskilt mycket, men som säger att står valet mellan Biden och Trump så kommer jag att rösta på Trump denna gången. Så att nej, jag tror att, och nu är hela, jag vet att jag tjatar om covid-episoden, men jag tror den var väldigt viktig för folk psykologiskt. Att antingen ifrån, där är en liten kontingent människor som fortfarande är kvar i den covid-psykosen och liksom tycker att det var böldpest och sprutorna var jättebra och är det Pepsi nu igen?
Ja, det finns.
Ja. Men de allra flesta fick sig ett jäkla bryskt uppvaknande under den perioden. Så de kommer nog inte att låta sig luras den här gången. Men en intressant grej som vi kan nämna i det här sammanhanget då, vad är bladbär? Det är som du sa, det har sedan tid och minne använts i sådana här ekonomisammanhang, finansvärldssammanhang. Men nu läser vi på Twitter, Elon Musk har citat-tweetat någon med kommentaren Google is deeply infected with a woke mind virus. Alltså Google är djupt infekterat med woke-viruset. Och det är någon som har kollat här på Google, alltså deras uppslagsverk, hur de definierar bloodbath. Och söndagen den 17 mars innan Trump höll sitt tal så var det ju då att då kunde det ju vara a ruthless slaughter of a great number of people massacre. Eller så kunde det vara en period av katastrofal förlust eller lågkonjunktur i värld, står det där. Och torsdag 21 mars så har man tagit bort hela den förklaringen och förklarade bara som bokstavligt blodbad och ingenting annat. Så de gör alltså sådana här grejer hela tiden, men för att försöka manipulera folk. Jag vill åtminstone tro att allt fler genomskådar det, Ingrid. Det vill jag.
Ja, jag tror det också. Och nu tycker jag att vi ska se ett litet klipp med Cash Patel som var en av Trumps
Kan inte säga
viktigaste.
Trump själv först, vad han faktiskt sa, eller?
Jo, det har jag helt missat att vi inte har gjort. Men det är klart att vi måste se Trump först.
Så att folk kan jämföra då det här manipulativa. Det första klippet är från Aftonbladet och det ser ni att de har klippt ihop som galningar där och slitit det han säger helt och hållet ur sitt sammanhang och framställer honom som den värsta Hitler när han står där på slutet och till nationalsången. Och så har jag ett klipp med vad han faktiskt sa en minut i sammanhang.
Ja, vi kollar det.
Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. Now, we're going to put a 100% tariff on every single car. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. If this election isn't won, I'm not sure that you'll ever have another election in this country. Does that make sense? Certainly not an election that's meaningful. And we better get out, or we better. I actually say that the date, remember this, November 5th, I believe it's going to be the most important date in the history of our country. I believe that. You know, Mexico has taken over a period of 30 years, 34% of the automobile manufacturing business in our country. Think of it, went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us. Now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line.
and you're not going to be able to sell those guns. If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Ja.
Som Matt Walsh sa, såg jag innan idag, det här med att om inte jag blir vald så kommer ekonomin att gå fullständigt åt pipsvängen. Det har ju presidenter sagt under valkampanjer sedan tid ur minne. Det sa antagligen George Washington när han kampanjade. Det har varenda presidentkandidat någonsin sagt att jag ska ta hand om ekonomin, och blir det inte jag så kommer det att gå totalt åt skogen.
Ja,
det är
visst,
inget nej, konstigt.
Inte alls. Och det är det som är så löjligt. Att de liksom, de är som tanter som sträcker sig efter luktsaltet. Alltså, får jag dåna? Alltså, det är liksom, det är så dumt. Och det är det med att det kan inte finnas så särskilt många människor kvar som tror på detta. Men nu vill jag då att vi ska se på Cash Patel. Ett klipp där. Och han var ju då Trumps rådgivare. Han är jurist, advokat och en väldigt klok person. Och han var ju så nära Trump, framför allt under dagarna före 6 januari och under 6 januari. Och han berättar då, vi har ju sagt detta hela tiden, för att vi fick ju från fåglarna att Trump hade erbjudit borgmästaren i Washington och talmannen Nancy Pelosi. Han sa, jag auktoriserar nu uppemot 10-20 000 nationalgardister så att det inte händer någonting på Kapitolium den 6 januari. De tackade nej till detta. De ville inte ha det. Och här förklarar han det mycket, mycket bra. Jag ska säga också att han pratar om något som heter, vad heter det nu, Maria?
House
Oversight Committee, alltså.
Just tack. Ja. Och det är ungefär som konstitutionsutskottet i Sverige motsvarande.
Ja, och de granskar vad som har gjorts. De tillsatte ju en sån här 6 januari kommitté där en av republikanerna var en av de värsta, nämligen hon Liz Cheney, som av någon anledning hatar Trump. Så hon hjälpte ju till att förfalska bevis och trycka undan bevis och rensade ut saker från den här 6 januari-kommittén. Och nu har det kommit en första rapport från den här KU-granskningen, eller vad vi ska säga. Och han pratar om det här, det är superintressant.
So what we're going to talk about today is the Oversights Committee report on January 6th. And I just wanted to mention something very briefly before we start, which is in July of 2022, we actually did a live hit in California where we talked about the authorization of 20,000 National Guardsmen. Mm-hmm. So how did we know about this 2 years ago?
Well, Jan, the funny thing about the truth is it never changes. People's interpretations of it change. What people want to throw at it changes if they want to put on a disinformation campaign. But you had one of the first-hand witnesses in myself in the Oval Office days before January 6th with the president and his national command team, where President Trump authorized 10,000+ National Guardsmen and women. We've been saying that since that day. That hasn't changed. I testified before the January 6th committee on it. I got subpoenaed by the special counsel's Department of Justice on it. I've done media interviews across the country on it. It has never changed. That authorization occurred. We sent senior DOD employees to Mayor Bowser's office and the Capitol Police with Nancy Pelosi because they're responsible for DC. And consistent with DOD history and the law, they have to make a request for the National Guard before it can be deployed. President Trump, step one, authorizes it like any president must. Then they make the request, like any governor would. Say in after a national disaster in California or any big sporting event in Kansas. Here it's DC, so it's the mayor. In writing, Mayor Bowser and Nancy Pelosi and the Capitol Police rejected it. We put those receipts out. It's their written word, not ours, but the mainstream media spent a number of years attacking that truth because it guts their narrative of disinformation, the campaign that they have put on about insurrection. And so it's nice to be vindicated, but the important thing is to get the truth out.
Back then, and you know, when I first heard about this, I was kind of stunned. I remember we had that conversation, right? Mm-hmm. And you said, well, let me show you the receipts. And the receipts were not just one, but there's multiple lines of evidence show that this actually really happened. And this is what you've been going around, you know, kind of demonstrating to people, as far as I can tell, for the better part of the last 2 years. So what happened with the January 6th committee then?
Well, it's pretty simple. We saw the January 6th committee essentially pull a Russiagate. Just like the FBI went before a federal judge back then and lied to him and withheld evidence of innocence to unlawfully surveil President Trump and put out the Russiagate narrative that Donald Trump's a Russian asset. Here, the January 6th committee with Liz Cheney and Adam Schiff and other individuals withheld one transcript, Jan, from the world. One. Tony Ornato, a career Secret Service agent, apolitical, multi-decade officer in the Secret Service who was charged with presidential protection in and around the Oval Office and when the president moves, testified 2+ years ago to the January 6th committee, corroborating and confirming President Trump's actions to authorize the National Guard days before January 6th, with multiple statements under oath. And Liz Cheney buried and withheld that transcript until just recently. Why did she do it? Because this transcript singularly destroys the insurrection disinformation campaign that the January 6th committee and some of the mainstream media have put on. And to me, Americans should be gutted that they were robbed of the truth for so many years, just like Russiagate, and this time by another branch of government. Congress jumped in on the disinformation campaign action.
Yeah.
Och som sagt, en snabb översättning där, Ingen.
Ja. Ja, han säger ju då att så är det ju att det går till så här att presidenten måste först auktorisera. Okej, jag ger mig tillstånd till att ni får begära nationalgardet på plats. Därför att han hade ju annonserat att han skulle hålla detta tal och det förväntades väldigt många människor. Och då behövs det ju väldigt många poliser, nationalgardister och andra som håller ordning. För stora folkmassor kan alltid balla ur. Och sen för att nationalgardisterna skulle komma på plats så var tvungen att, det var två kvinnor, det var den kvinnliga borgmästaren i Washington och Nancy Pelosi som var talman. De vägrade och begära nationalgardister. De till och med tackade nej. Nej, vi vill inte ha dina förbaskade nationalgardister. Och det enda sättet man kan tolka detta på, det är att det här var ju planerat av demokraterna. Vi har också sett hur poliser öppnade dörrarna och guidade runt han schamanen med vikingahjälm och allt det här. För att kunna säga att Donald Trump försökte hetsa folk till att begå en statskupp. Du kommer ihåg hur de var jätterädda, de skulle bli mördade där inne och så. Mm. Så det är ju allt är iscensatt av demokraterna och de har ljugit nu i 4 år om vad som hände. Och nu har den här kommittén, KU-kommittén som vi kallar den för, tvingat fram papporna. Och Liz Cheney, hon har suttit på ett papper där en av hans närmaste var en Secret Service-agent. Som vittnade om just det här. Jag var med när presidenten sa att nu hade han auktoriserat nationalt. Jag såg när de svarade nej, vi vill inte ha dem. Och det har hon gömt undan i alla dessa år.
Ja, jag kan inte låta bli att avrunda det här blocket med en fantastisk tagning från Aftonbladet för att liksom knyta ihop den här säcken då med desinformation kring Trump. Det är Susanna Kierkegaard som nu skriver en ledare: Trumps hot om blodbad hade impat på Goebbels. Våldsamma brottslingar blev martyrer, och det hon syftar på det är såklart 6 januari. Och då det här som hon knyter till det här talet han höll i Ohio, menar på att det kommer inte, och det går inte att missförstå vad han menade om. Visst, visst pratade han om bilar, va? Men det var ändå inte det han menade. Och ja, och sen kommer hon, alltså det här är så makalöst, hon kommer faktiskt in på Nazityskland och Hitler och Goebbels, kan ni tänka er? Hon menar på att Trumps metod då att prata om blodbad är inte en slump, det är en medveten strategi som följer ett klassiskt fascistiskt mönster, och det var ungefär så här Goebbels använde Horst Wessel som symbol. Wessel blev ju skjuten i huvudet av en kommunist 1930, och efter det så plockade Goebbels upp hans historia och gjorde honom till propagandasymbol, och man skrev den här Horst Wessel-sången, ni vet. Die Fahne hoch, den. Så. Och nu kommer hennes klo här, riggade val. Donald Trump framställer gärna sig själv som en martyr och ett offer för elitens konspirationer. Valen är riggade och domstolarna är korrupta. Nu har han dessutom ett gäng inburade våldsamma brottslingar att använda som martyrer i sin propaganda. Blodbadet som Trump pratar om handlar naturligtvis inte om bilindustrin. Lika lite som Horst Wessels stycke blev utsett till nationalsång på grund av sin vackra melodi.
Alltså, jag förstår inte hur människorna kan se sig själva i spegeln. Det är liksom så på en, det är möjligt att det är väldigt invecklat, uträknat, men det är ju de är som barnungar. Det är så korkat alltsammans, och de överdriver så till den milda grad att knappt en enda människa längre kan tro på.
Jag måste nästan läsa upp en kommentar också, för hon har chattat med läsarna nämligen. Då är det någon som skriver: jag gillar inte Trump, men har inte media tagit det här lite ur sitt sammanhang? Han pratar om ett ekonomiskt blodbad, om Kina bygger bilfabriker i Mexiko och försöker sälja billiga bilar till USA. Så svarar hon: jag är ju ledarskribent, så jag gör analyser utifrån min politiska ståndpunkt. Med det sagt så tycker jag att jag motiverar i texten varför man inte kan tolka Trumps uttalande som att det handlade om bilindustrin, fast den gjorde det då. Tycker i allmänhet att fact-check-sajter är otroligt märkliga. Ofta måste man ju förstå sammanhang, historia, underliggande mening och så vidare för att kunna analysera något som sägs i politiken. Går liksom inte att kategorisera sant, falskt och tolka allt bokstavligt. Har för mig att ett par nyhetssajter försökte göra en liknande sajt 2018, heter faktiskt.se om jag minns rätt, och det blev en total flopp av just den anledningen. Vänta nu här, är inte ni som brukar vara så himla glada för att fact-checka allting, eller? Inte lika kul när det är tillbaka-kaka då, uppenbarligen. Ja, då lämnar vi Trump och de galna journalisterna därhen, tycker jag. Och så gråtar vi ner oss lite i det här med könsbytarlagen. Vad det rör sig om är alltså ett förslag om att man ska få byta juridiskt kön, och det redan vid 16 års ålder och utan några större åthävor. Det ska väl krävas någon slags intyg från Socialstyrelsen och någon annan liten gest liksom.
Men det mest fantastiska är att det krävs inte längre en könsdysfori-diagnos, som jag i och för sig tror att de skriver ut på löpande band till alla som säger att jag är det andra könet. Men till och med den lilla möjligheten, alltså att de faktiskt, nej, det här är ingen verklig könsdysfori, det ska också bort. Och det är ju helt obegripligt. Och ni vet, jag skrev ju om det här redan när sossarnas första förslag kom någon gång 14, 15, någonting sånt, när jag skrev för Gatestone. Då var ju de inne på att man skulle gå ner till, att man skulle få byta juridiskt kön vid 12 års ålder. Och man skulle få operera sig vid 15 års ålder. Det var helt sinnessjukt. Det stoppades av riksdagen. Sen kom de tillbaka med ett nytt förslag, bland annat Annika Strandhäll när hon var socialminister. Jag minns inte detaljerna i det, men det föll också. Och nu då så har Moderaterna och Liberalerna, som av någon anledning tycker att det här är mega viktigt att 16-åringar själv ska få bestämma, och kriminella män kan få ett nytt personnummer genom att hävda att de är kvinnor, och polisen får svårt att hitta dem och sådär. Alltså, det finns bara dåliga saker, och framför allt att en massa barn luras och steriliserar sig och stympas. Då, när de inte fick med sig KD och S, så därför kan man inte lägga en proposition, alltså ett förslag från regeringen. Utan istället så har de... Så
KD och SD, menar du?
Ja. Det sa jag.
Du sa KD och S.
Nej, SD.
Freudian slip, då.
Ja. Mm. Istället så gör de då, nu har jag tappat bort det ordet, men de går alltså direkt till riksdagen med bara liksom, ja, vad det nu heter, när de här två partierna tar upp det, och så hoppas de då att med hjälp av de rödgröna partierna ska de få en majoritet för detta. Där är vi. Och nu så kunde vi då häromdagen läsa i Göteborgs-Posten en debattartikel av Christian Karlsson som är kristdemokrat och ordförande i socialutskottet som är de som först bereder det här ärendet då. Han skriver, vi kan fortfarande stoppa den nya könsbyteslagen. Lyssna till de professorer och specialistläkare inom psykiatri som varnar för att möjligheten att enklare byta juridiskt kön i unga år kan leda till att den upplevda könsdysforin förstärks och blir ett första steg mot irreversibla hormonbehandlingar och könskorrigering trots att det annars kanske inte hade behövts, skriver han.
Ja, och som sagt var, för att sammanfatta igen då, KD och SD är emot, M och L påstår sig vara för. Eller hur är det? Häromdagen kom det upp i Aftonbladet en nyhet, splittringen om nya könslagen. 80% av Moderaterna uppges vara emot. Moderaterna och Socialdemokraterna står utåt bakom införandet av en ny könslag, men enskilda ledamöter talar om en rädsla att förlora uppdrag, en cancelkultur och en osund lobbying från HBTQ-rörelsen. Ulf Kristersson klargjorde i höstas att det är väldigt viktigt för honom personligen att detta drivs igenom, men 80% av riksdagsgruppen är emot, säger en M-källa. Wow!
Ja.
Snacka om partipiska, Ingrid. Den är ju ökänd inom Moderaterna förvisso, men jösses. Och nej, vad är grejen med Kristerssons? Ja, jag tror att vi kan ana oss till att det är, kanske är någon i hans familj som har en sån här issue. Och jag tror inte det är hans fru, Birgitta, prästen. Utan det är nog kanske så att det är någon av döttrarna som... Så han känner detta väldigt, som en väldigt personlig grej, men Göta Petter, som Teskedsgumman sa, det kan man ju inte låta sig påverkas av som statsminister eller riksdagsledamot eller politiker överhuvudtaget. Man måste ju kunna ta till sig erfarenhet och beprövad vetenskap, eller vad heter det, alltså de senaste forskningsrönen på det här området.
Men det här påminner mig om de framförallt frikyrkopastorer som i alla år har sagt att vi hatar inte syndaren men synden. Och det står tydligt i Bibeln att man får inte ha sex med personer av samma kön, och har talat emot detta. Så kommer deras egen son ut som bög, och då vänder de fullständigt. De kan inte, allt det de har trott på, allt det de har predikat, det är bara liksom, nej, man får läsa det på ett annat sätt, man får tolka det på ett annat sätt, och de kan inte det, därför att de älskar sina barn. Jag förstår mycket väl vilken fruktansvärd situation detta är. Och den situationen tror jag statsministern sitter i, men det är ännu värre eftersom han är statsminister. Om vi nu på det, vi vet ingenting om detta, det är bara spekulationer, men eftersom han själv säger att det är person, så kan det ju vara så att det är en av hans döttrar som vill bli man, och att han älskar henne så mycket så att han kan inte längre tänka på Sveriges bästa, på barnens bästa, på alla dessa människors bästa. Och det är en katastrof att det är så, om det nu är så. Jag vet inte vad det annars skulle kunna vara.
Nej, det är svårt att tolka det på något annat sätt, men jag tycker din jämförelse haltar ju lite grann i det att om du stöter på människor som har en tro som går emot din läggning, så kan du alltid be dem fara åt pipan, eller så kan du välja att inte utöva din läggning, eller det finns en massa alternativ där liksom, och ingen av dem är ju fysiskt skadlig. Men det här riskerar ju att stympa människor för livet, och det går inte att göra ogjort. Människors åsikter kan bytas, och är ju inte beständiga och är inte skadliga i sig, även om du såklart kan bli sårad och så vidare. Men här pratar vi om ingrepp, alltså nu är det här är juridiskt könsbyte. Men vi tror ju att har man väl börjat vandra längs denna stigen, så kommer man antagligen att fullfölja i de allra flesta fall, och det är så att säga en inkörsport Och inga andra möjligheter övervägs. Är det så att jag är gay? Är det så att jag är autistisk? Är det så att jag har psykiska problem eller bara ångest eller är obekväm i mig själv? Ingen av de möjligheterna övervägs. Nej. Utan det är bara rakt spåret liksom mot det här då, det här alltså fysiska könskorrigeringen då, eller könsbytet. Och det är det som är så läskigt, tycker jag, med detta, Ingrid, framförallt vad det gäller barn och ungdomar som vi ju vet har hjärnor som inte alls är utvecklade. De är definitivt inte kapabla att fatta sådana beslut. Vuxna människor, och speciellt vuxna människor som har levt med denna mycket djupt kända liksom övertygelse och kanske också har kromosomvariationer eller andra rent fysiska variationer, det som man kallar för intersex. Det är en helt annan sak än att börja skära i tonåringar eller att leda dem in på en sån stig. Det är det som gör att man nästan får panik över de här grejerna, att hur många fler människor, ungdomar, ska få sina liv fullständigt förstörda.
De blir stympade. Som mycket väl,
precis, utan att de får ordentlig information dessutom, som vi ju vet.
Ja, och även om de inte får information. Vi har ju sett massor med intervjuer med framförallt unga tjejer då. Det är ju det som är den stora trenden just nu. Och vi vet att unga tjejer, det sådana här smittar liksom. För 10-15 år sedan så var det att alla skulle skära sig för att liksom få ut sin ångest. Och för ytterligare då 10-15 år innan det så var det här med att de hade blivit utsatta för incest. Och så gick det runt och det var det därför jag mår dåligt. Så det vet man. Och jag vill bara säga det, att min jämförelse handlade om kärleken till barnen som gör att de inte längre kan tänka klart. Men visst är det här mycket, mycket värre. Som du säger, man kan bara gå därifrån, man kan byta kyrka, man kan göra något annat. Men det här liksom, och det här är ju inte bara, om vi nu ponerar att det är en av hans döttrar, så är det ju inte... Det handlar väl ingen som är under 16, så jag vet inte varför det i så fall skulle vara... Men som sagt, det handlar ju om, och just nu när vi har haft Uppdrag granskning, när vi är så många som hela, som har liksom följt med i det här, och vi ser alla som ångrar sig, det är en jättestor grej på YouTube, folk som byter tillbaka, men de kan ju aldrig få tillbaka sitt eget kön om de nu har opererat och skurit bort sina bröst, och det är en sån katastrof, och skäggväxt och låg röst, basröst. Hur i dessa dagar när vi sitter med all den här informationen, hur kan Kristersson och Johan Persson vilja driva igenom detta? Det är obegripligt.
Ja, jag tror inte riktigt att de förstår vidden, så att säga, och liksom problemen med det här. Jag tror de är möjligen okunniga om liksom alla, som du säger, det transitionerare som har dykt upp, och människor som inte är, så att säga, äkta transsexuella, som har letts in på den här banan. För att det finns en väldigt stark lobby som är för, och nu just nu är det, som du sa, just nu är det här på modet. Just nu är det här grejen som ska förklara alla människors problem. Ja. Precis som övergrepp ett tag var svaret på alla frågor varför folk hade problem och så vidare. Det går ju liksom lite i cykler. Jag tänkte, ska vi kolla på ett klipp med psykiatern David Eberhard, där han anledningen till att de pratar här, han och den här kvinnan på Riks, det är att de diskuterar att man för några år sedan pratade om att vi skulle införa ett tredje kön. Hen, eller icke-binär, eller vad de nu vill kalla det. Men allt det som David säger här är applicerbart även på det som ligger på bordet nu. Och ja, häng med här, för det är jätteintressant det han berättar. David Eberhard är ju överläkare i psykiatri, så han vet vad han pratar om.
In traditionellt sett så har man ju inte hållit på med det här man kallar affirmation. Alltså att man ska bejaka, om någon kommer till mig på psykakuten, om jag jobbar där, och säger att han är Napoleon, så är det ju inte min uppgift som psykiater att säga ja, okej, hej, Bonaparte, utan jag behöver ju inte provocera den här personen som hävdar att han är Napoleon,
Men när det kommer till kön så jobbar man mer med
kön, så är det bara det sättet man jobbar. Att man så att säga, någon säger att de är någonting och alltså är de det. Och jag vill inte likställa det fullt ut, för det drar det för långt. Men man måste problematisera att den enda, ska vi säga, moraliskt hållbara sättet att hantera det här har kommit att bli att man ska affirmera saker som uppenbarligen inte stämmer.
Och Ebba Busch, som företräder ett konservativt parti, i alla fall i svenska mått, hon tog inte riktigt ställning till det här med ett juridiskt tredje kön, men hon sa att det ska gå snabbare och enklare att byta kön, både juridiskt och medicinskt. Vad tänker du om att debatten rör sig åt det här hållet, till och med från KD här man?
Ja, jag tycker det är djupt problematiskt med tanke på en studie som jag hänvisat till flera gånger tidigare av Mikael Landén och Cecilia Deine som gick igenom. Det här var ju i och för sig 2011, och det var ju på den tiden det var lite svårare att byta kön eller göra könskorg. Det finns ju ingen människa som någonsin har bytt kön. Det går nämligen inte biologiskt att göra, men man kan ju efterlikna det andra könet, det vill säga könskorrigering då. Och de gick ju igenom alla svenska könskorrigerande operationer sedan 70-talet och fann att innan könskorrigering så var det en kraftigt förhöjd risk för suicid, och det var också skälet till varför man gör det här från början. Problemet var ju bara att efter operation så var ju suicidrisken lika hög. Dock vill jag förtydliga att det fanns grupper där det faktiskt hjälpte, så det finns grupper där det här är motiverat. Men med det som de har visat i den här studien skulle man ju dra motsatta slutsatsen. Det ska vara ganska gedigna, eller mycket gedigen utredning innan man gör en könskorrigerande operation, och i synnerhet om man har autismspektrumstörning eller någon annan psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Då ska man vara oerhört försiktig med det här, för man ställer ju till det för människor. Det här är ju ingrepp som innebär att man, ja, men folk ser på det här ungefär som att ja, det är bara att byta kön, men det är långt ifrån det. Man måste göra gigantiska operationer, man måste stoppa sin egen könsproduktion för resten av livet, man måste stå på det motsatta könets könshormon resten av livet. Bara en man måste ta bort skäggväxt, man måste göra bröst, alltså det är gigantiska ingrepp det här handlar om, och att ta så lättvindigt på det av någon form av att det känns fint i magen är naturligtvis ren populism. Det är ju väldigt vanligt att man beskyller folk för populism. Det här är ju bara populism. Men det är en populism som bara vänder sig till en fullständigt extremistisk sekt.
Ja, så sant David. Det är en extremistisk sekt som har lyckats att intala stora delar av västvärldens befolkning att det är helt rimligt att byta kön. Det är bara till att skära av snoppen och göra ett hål som ska föreställa en vagina, eller skära av massa hud här från underarmen.
Ingrid, det är inte bara huden, de skördar muskeln. Det är därför det ser så hemskt ut. Jag kan ju, när vi nu ändå pratar om detta, så kan jag lägga den bilden här på hur det ser ut som vi har i show notes. Och det är inte så att det växer tillbaks eller så, utan det är, har man gjort så här, så är det då ser armen ut så sen. Punkt slut. Så att,
men om du inte har någon muskel här längre, hur kan du använda armen då egentligen?
Ja, alltså de tar väl inte bort precis all, men du ser ju själv hur det ser ut på bilden. Du ser att det är inte bara hud de har tagit där.
Nej, jag vet, det ser ju jättehemskt ut. Alltså, det är så ofattbart hemskt.
Detta man gör när man ska skapa en penis, ska vi då tillägga. Alltså, men du, innan vi knyter ihop säckar och sånt, så måste vi ju då dra en vända om Strandhäll. Varför hela fridens namn är hon på vår bild idag? Det är ju liksom inte någonting man förväntar sig, och att folk helt plötsligt hashtaggen backa Strandhäll trendar bland våra meningsfränder på Twitter till exempel. Jo, det är ju så att Som du var inne på lite tidigare, så när hon var socialminister så var det ju Strandhäll som drog igång det här eländet. Men hon har haft så pass mycket ryggrad faktiskt att hon har kunnat ändra sig, ändra uppfattning och stöder nu inte det här förslaget längre. Och det har hon faktiskt fått rätt mycket skit för, inte minst inifrån S. Vi läser i Svenska Dagbladet till exempel S-kritik mot Strandhäll, spridit felaktigheter. Annika Strandhäll får hård intern kritik inom Socialdemokraterna. Jag är besviken på att hon på ett ganska ansvarslöst sätt har spridit felaktigheter, säger en riksdagsledamot. Och sen intervjuas ju då Susannas Daniel Castro Ventu Örlund som är ledamot i riksdagens HBTQI-nätverk, och han är mycket besviken på Strandhäll. För mig är det lite märkligt, Ingrid, att det är så pass mycket gayfolk som stöttar den här rörelsen, för att som jag ser det så är detta ett aktivt försök att trans the gay away. Det där är ett försök att utrota homosexuella helt enkelt, byta kön på alla som
de får ju inget normalt sexliv, det förstår ni ju själv. Man kan ju inte tillverka en penis och man kan inte tillverka en vagina. Det blir som ett hål som kroppen försöker täppa till. För det skulle inte vara där. Det är ingen vagina. Det är någon som har borrat. Nej, det har de inte gjort. Men de har skapat ett hål. Och du måste ofta, de allra flesta får ligga med dildo varje natt. För att inte det här ska växa igen. Ja, det är så groteskt alltsammans. Men jag vill bara säga det också. Att varför säger Christian Karlsson, KD-mannen, ordförande i socialutskottet, att det inte är för sent? Och då vill jag läsa vad han skriver sist i den här artikeln. Det som allra mest vore att beklaga är om det långtgående förslaget till den här nya lagstiftningen blir verklighet, eftersom det riskerar att drabba väldigt många redan utsatta barn och ungdomar. Vår uppmaning till ledamöterna av Sveriges riksdag lyder därför: låt försiktighet vägleda er i den kommande omröstningen och våga rösta nej. Det handlar om barnens bästa. Tillsammans kan vi fortfarande stoppa den nya könsbyteslagen. Här, mina vänner, har ni ett böneämne. Be för att så många riksdagsledamöter som möjligt vägrar partipiskan och följer sitt eget hjärta och samvete i den här frågan.
Ja, det handlar om unga människors liv. Där riskerar att bli få neurosedyn, skandaler och allt möjligt annat och bara fullkomligt blekna när folk nyktrar till. Så låt oss se till att de gör det förr hellre än senare. Och jag hoppas att Annika Strandhäll har inte velat ge några intervjuer nu när det här har blossat upp igen. Men jag hoppas verkligen att hon, ja det är ju känsligt såklart, men ja, jag hoppas att hon och S-kvinnor inte ger sig vad det gäller den här frågan. För att för en gångs skull har de faktiskt rätt. Så att ur deras perspektiv handlar det om att skydda kvinnor och kvinnors women's spaces, som man säger. Att man ska inte behöva dela omklädningsrum. Kvinnofängelser ska inte behöva infiltreras av män och så vidare. Och det är ju också en viktig aspekt av detta. Att det är faktiskt när folk transitionerar på det hållet, så utgör det faktiskt ett rent fysiskt hot mot biologiska kvinnor, för då inte nämna det att de får sina, eller vi får våra idrotter fullständigt saboterade.
Ja, och det är en annan sak också som hon har nämnt, och det är det här att all statistik som vi har haft så mycket glädje av, hur skiljer sig kvinnor och män när det gäller hjärtinfarkter och vilken vård de får. Det finns all möjlig statistik som är uppdelat på kön för att vi ska kunna göra det bästa för båda könen. Det riskerar att bli fullständigt uppluckrat, att ingen har någon aning om någonting längre. Och så alltså en av de vanligaste invändningarna, men hallå, det här rör ju sig med så en liten del människor. Nej, se nu, det här har liksom exploderat, det har gått mode i det. Och om du låter 16-åringar byta juridisk kön, men det är bara en siffra i personnumret. Har du redan fått det och du kan visa papper på, nej jag är inte flicka, jag är pojke nu. då kommer din hjärna att ställa in sig på detta och du kommer att gå ner för den fruktansvärda vägen som leder till att du blir könsstympad.
Ja. Och det finns ju, så pass mycket vet du, att det finns redan rätt bra siffror på att om man bara låter sådana här könsförvirrade ungdomar vara i fred, så är det ungefär någonstans mellan 80-90% som, som kommer på andra tankar efter några år. Och bara kommer fram till, och oftast kommer de fram till att de är på autismspektrat eller att de är gay, eller både och. Så att om man bara låter dem vara i fred så reder det ut sig självt. Ja, nu jädrar Ingrid, har vi spelat in ett maratonprogram. Det blir så när vi har ämnen vi är väldigt engagerade i och mycket att säga. Hoppas ni inte har somnat framför skärmarna eller i lurarna eller var ni nu än är. Vi ska önska er en trevlig helg allihopa. Vill ni stötta oss så gör gärna det via ingridochmaria.se. Tryck tummar upp på YouTube, skriv kommentarer, bli prenumerant på kanalen Hopp för Sverige så att vi kan nå 9000. Ja, det var väl ungefär det vi hade att säga idag, och vi avslutar som vanligt programmet med orden Gud välsigne.
Gud välsigne.